så mycket. God morgon och välkomna till vår dragning av Q2-resultatet. Jag tänkte vi börjar från början och första sidan. Och vi fortsätter året med ytterligare kvartal med stark tillväxt. Vi växer 14% jämfört med andra kvartalet 2018. Vi ser stark tillväxt från båda våra banksegment och på alla våra marknader. Speciellt glädjande för oss att kärnan i vår verksamhet Payment Solutions fortsätter visa högre tillväxt än vad vi har sett tidigare. Samtidigt är det också ett kvartal som fortsatt präglas av hårdare konkurrens i Norge jämfört med förra året vad gäller privatlån och därmed även lägre marginaler för oss. Dock är det ingen större skillnad jämfört med första kvartalet 2019, möjligtvis är det något bättre. Vi kompenserar till stor del detta med lägre KI-tal och levererar ett resultat som ökar med 8% jämfört med förra året. Och jag återkommer till det här i mer detalj lite senare i presentationen. Vänder vi sidan och går in och tittar på de olika segmenten och vi börjar med Payment Solutions så växer vi med 11% i rapporterad valuta och även 11% i konstant valuta. Det här är i linje med den tillväxt vi såg första kvartalet i år och det är den högsta vi har sett under en längre period. Tillväxten drivs i huvudsak av redan det existerande partnerskap och den är synlig på alla våra marknader. Extra glädjande är att trots hård konkurrens så valde både Mio och Bauhaus att fortsätta och även fördjupa sina samarbeten med oss. Och det innebär att vi kommer ta och utveckla Omni-samarbetet ytterligare. Vi fortsätter självklart även att utveckla affären på produktsidan, som till exempel push-funktionen i resurscheckout, som fortsätter att dra till ett stort intresse från både existerande partners och andra på marknaden. Går vi över och tittar på vårt andra banksegment, konsumentlån, så fortsätter vi att leverera en stark tillväxt med 16% i låneboken. Alla marknader bidrar till tillväxten även om Sverige står för den största delen i pengar räknat och Finland står för den största ökningen i procent. Jag återkommer till det här i mer detalj lite senare, men det är också ett kvartal som präglas av ökad konkurrens i Norge, vilket pressat våra marginaler i det här segmentet. Dock lägger marginalerna i Norge på samma nivå som under första kvartalet 2019. Och som vi nämnde under Q1 så planerade vi att genomföra ett antal aktiviteter för att möta de lägre marginalerna i form av räntehöjningar, kostnadssänkningar och även organisatoriska förändringar som nu är genomfört här under andra kvartalet. Vänder vi och tittar på vårt tredje segment, försäkringsverksamheten, så fortsätter den utvecklas stabilt med en ökning i våra premier om 7% och vårt tekniska resultat som förbättras med 14%. Det är helt i linje med strategin som vi drivit de senaste åren med fokus på kärnverksamheten och samtidigt förbättra nyckeltalen för fokusresultatet. Under kvartalet så ingick nya partnerskap med olika marknader men även ett förvärv genomfördes under kvartalet. Låt oss då gå över och titta på den mer detaljerade finansiella bilden av hur vi presterar. Som sagt så ökar utlåningen med 14% och resultatet efter skatt ökar med 8% till drygt 310 miljoner kronor. Och det är resultatmässigt vårt bästa resultat någonsin. Går vi in och tittar på hur låneboken då utvecklas i de olika segmenten så har vi då ökningen med 14% rapporterad valuta, vilket i stort sett är samma ökning i konstant valuta. Mycket glädjande är att kärnan i vår verksamhet Payment Solutions växer snabbare än vi har sett de senaste åren med en ökning om 11%. Och tittar vi på fördelningen av offline och online volymer så kommer cirka 30% av våra försäljningsvolymer via online, vilket är på cirka samma nivå som vi har sett under det senaste året. Tillväxten är framförallt driven av att volymerna ökar med existerande partners, men vi fortsätter även att ha nya partners som bäddar för fortsatt tillväxt framöver. Konsumentlån fortsätter växa stabilt med höga tal, nu med en ökning om 16%, vilket är i linje med vad vi har sett under en längre tid. Alla marknader bidrar med tillväxt, även om Sverige i absoluta tal står för den största ökningen och Finland ökar mest i procentuellt sett. Går vi vidare och tittar på utvecklingen i våra intäkter, så visade kvartalet på en tillväxt på 5% i rörelseintäkten jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Och ackumulerat i år så visar vi på en ökning om 8% jämfört med 2018. Tittar vi på NBI-marginalen så ser vi att den sjunker jämfört med förra året. Minskningen drivs i huvudsak av konsumentlån och konkurrensen i Norge som har ökat. Nu när regelverket från 2017 blivit lag i Norge ser vi hur de sista konkurrenterna anpassar sig till det här och konkurrensen om de norska lånevolymerna ökar. Vi ser fortsatt en efterfrågan på lån, men utan tvekan så jagar flera av våra konkurrenter dessa volymer, vilket pressar ner marginalerna. NBI-marginalen var dock stabil jämfört med första kvartalet i 2019, så ingen skillnad där. Går vi vidare och tittar på våra kostnader och hur de utvecklar sig. Under andra kvartalet i år så uppgick kostnaden till 361 miljoner kronor och de sjönk med 2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Även om vi fortsatt satsar på framför allt IT, så har vi sänkt våra kostnader specifikt i Norge och även fortsatt vara generellt kostnadsfokuserade. Sänkningen i Norge är inte minst till för att möta den lägre marginalen som vi ser i Norge på utlåningen. Det här gör att KI-talet fortsätter att förbättras över tid och för kvartalet så ligger det på 39%. Det är en kraftig förbättring med 260 punkter jämfört med andra kvartalet 2018 och ligger nu ackumulerat 160 punkter under samma period förra året. Detta visar på skalbarheten i vår affärsmodell. Om vi då vänder sida och går till sidan 11 för att titta på kreditförlusterna, så uppgick de för kvartalet till 148 miljoner kronor och det är en ökning jämfört med förra året som främst är drivet av tillväxten i låneboken. Cost of risk uppgick till 2% för kvartalet och är på samma nivå som förra året. Vi ser fortsatt något högre inkassoöverföringar i Norge jämfört med 2018, medan andra delar visar på lägre cost of risk. Tittar vi på hela boken så har vi en stabil kreditkvalitet. Specifikt vad gäller Norge så kan vi se att inkassoöverföringarna i Norge har sjunkit jämfört med första kvartalet 2019. Går vi då vidare till sidan 12 och tittar på den riskjusterade NBI, så ökar den med 3%, medan den riskjusterade NBI-marginalen är lägre än förra året, främst påverkat av den lägre marginalen på konsumentlån i Norge. Den är dock stabil jämfört med första kvartalet i år. Går vi då in och tittar mer detaljerat på våra segment och går till sidan 13, Payment Solutions, så har vi en stark tillväxt med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. NBI-marginalen för kvartalet ligger på ungefär 15%, vilket är något under samma period förra året, drivet av kundmixen. Kreditförlusterna minskar jämfört med Q2 2018, vilket gör att den riskjusterade NBI-marginalen ökar med 20 punkter jämfört med förra året. Det här är också en ökning jämfört med första kvartalet i år. Går vi vidare till sidan 14 och vi tittar på konsumentlån, så visar segmentet återigen på en stark tillväxt med bidrag från alla länder. NBI-marginalen sjunker jämfört med förra året och det här är till stor del påverkat av den ökade konkurrensen i Norge. Vår bedömning är nu att alla konkurrenter anpassar sig efter regelverket som blivit lag Och detta i kombination med generellt ökad jakt efter utlåningsvolymer pressar ner priserna och marginalerna på den norska marknaden. Kreditförlustnivån ökar jämfört med förra året, vilket till stor del är drivet av ökade inkassoöverföringar i Norge. Sammantaget så ser vi att den riskjusterade marginalen sjunker jämfört med förra året. Den är dock på samma nivå som i första kvartalet 2019. Går vi vidare, vi vänder till sidan 15 och tittar på vår försäkringsverksamhet, så har vi en tillväxt om 7% och ytterligare förbättrad combined ratio till lite drygt 90%, vilket ger en bra ökning av det tekniska resultatet om 11% för första halvåret. Och den förbättrade combined ratio påverkas framförallt positivt av bättre loss ratio. Går vi vidare till sidan 16 och vi tittar på vår kapitalposition. Så vi visar en stark sådan med ett kärnprimärkapital och totalkapitalnivåer som ligger med marginal över såväl de regulatoriska kraven som våra egna målsättningar. Vi har totalkapital på 15% och kärnprimärkapital på 13,1% här i Q2. Vänder vi och går till sidan 15 eller sidan 17 för att titta på vår finansiering. Så visar vi på samma finansieringsstruktur som under 2018 och även början av 2019 med väl diversifierad finansiering. Under det senaste året har vi omgångar emitterat 1,3 miljarder svenska kronor inom vårt MTN-program. Och vänder vi sida och till sidan 18 och titta på hur vi levererar och presterar i förhållande till våra fem finansiella mål, så kommer vi in under målet vad gäller den riskjusterade NBI-marginalen, påverkat av den norska konkurrenssituationen. Samtidigt levererar vi på eller över alla andra finansiella mål och inte minst presenterar vi en ROT om cirka 34%, vilket är med marginal över vårt finansiella mål. Och det avslutar själva presentationen och jag tar gärna emot frågor för resultatet.
Tack så mycket. Om ni vill ställa en fråga till talaren så vänligen tryck 01 på era telefoner. Ni placeras då i en kö. Och vår första fråga kommer ifrån Patrik Bratelius från ABG. Varsågod.
Hej, god morgon. Tack. Jag hade några frågor där. Om vi börjar då med prishöjningen i Norge. Har ni sett någon effekt av det här på kunderna? Har ni tappat kunder exempelvis? Eller har de stannat kvar? Och vad kan man förvänta sig för effekt på marginalerna i Q3?
Prisökningen genomfördes i juni månad och det är än så länge lite tidigt att säga exakt hur kunderna kommer reagera. Men om vi tittar bara på reaktionerna vi har fått i juni månad så har vi inte sett några större reaktioner, vilket är väldigt positivt. Om det fortsätter så innebär det att vi har fått igenom prisökningen utan större negativ påverkan från kunderna. Men som sagt, det är en månad och det är lite för tidigt att göra en prognos av det, men det första steget är positivt. Sen hur stor påverkan det har kvartal 3 och framåt är därmed också svårt att säga, men vi förväntar oss en positiv effekt med början av Q3.
Okej, ja. Och hur har ni valt då med att göra med utlåningen det här kvartalet? För tittar jag på låneboksplitten per land i Q4 18 där så är ungefär en tredjedel Norge. Hur har ni valt att växa här under andra kvartalet? Är det Norge och Sverige ni lägger fullt fokus på, nästan ingenting i Norge, eller hur ser den här splitten ut?
Tittar vi hur tillväxten i låneboken ser ut, så i pengar räknas det Sverige som står för den största delen. Och i procentuellt sett är det Finland som ökar mest. Norge ökar, men betydligt lägre nivåer. Och skälet till att de ökar med lägre nivåer, det är helt enkelt det att vi vill hitta en balans mellan utlåning och den marginal vi får på den utlåningen. Och så som dagsläget är på den norska marknaden så väljer vi att gå efter lönsamhet. Men vi vill fortfarande ha tillväxt i Norge, för det, vi tror på marknaden långsiktigt, och då måste vi vara kvar och vara aktiva. Inte minst eftersom det är en marknad som är så pass präglad av mäklare, och då måste man vara närvarande. Men vi fokuserar mer tillväxt i de andra marknaderna.
Men hur funkar det då rent konkret i Norge? Tar ni de kunderna ni ser som kan tänka sig att betala det priset ni är villiga att ge dem? Eller är det snarare så att ni gör stötvisa anstormningar och lånar ut mer vissa månader och mindre andra? Eller hur tänker ni?
Nej. Vi har en jämnare utlåningstakt än så. Vi går inte in och gör specifika åtgärder en eller två veckor och sen drar oss tillbaka, utan vi har en ganska jämn press. Sen ska jag säga, en positiv del vi har sett på sistone, det är att vår så kallade win rate går upp. Det vill säga att även om vi har genomfört en prisökning här nu i juni, så ser vi att vår win rate går upp. Det vill säga att vi får relativt sett mer av lånen än vad vi fick tidigare. Så det är positivt. Okay. Den är kanske det översätter i tillväxt i lånebok och marginal, det är lite för tidigt att säga. Men det är en positiv signal i varje fall.
Ser ni då också vilka av konkurrenterna som förlorar i win rate? Exempelvis, ser ni någon effekt av att storbanker går in i Norge som DNB och så, att de tar volym?
Nej, vi kan inte se vem som tar volymer eller inte. Vi kan bara se att vi tar relativt sett mer.
Okej, då tänkte jag bara med en sista fråga där, om du kunde mer specifikt berätta vad som klassificeras som en övrig rörelsekostnad där, och hur det kommer sig att det var så lågt här nu i Q2, och att om detta är en ny nivå man ska förvänta sig framgent här, eller är det detta var mer en engångseffekt för andra kvartalet, eller hur ska vi se på det här?
De kostnader som ligger under övriga kostnader är till stor del marknadsföringskostnader. Och tittar vi på hur den rör sig, så går den ner jämfört med förra året. Och nedgången är specifikt driven av att vi har hållit tillbaka på marknadsföring i Norge. Och det har vi valt att göra eftersom marginalerna är lägre i Norge och det är inte lönsamt för oss att satsa lika mycket som vi har gjort tidigare år. Så det är en förklaring till varför vi konkret går ner i kostnader i absoluta tal. Tittar vi sen på vårt KI-tal som förbättras, så består den dels, förklaras den dels av att vi har lägre marknadsföringskostnader i Norge, men också att våra kostnader i relation till utlåningen är lägre. Tittar vi till exempel på våra personalkostnader totalt sett, så är de i stort sett på samma nivå som de var Q2 2018, medan vår lånebok har ökat kraftigt. Så det är en kombination av två saker, specifika åtgärder för att få ner marknadsföringen i Norge och även vissa andra kostnader i Norge, och sen en generell förbättring av vårt KI-tal.
Men hur ska man tänka om hypotetisk konkurrenssituationen lättar lite i Norge? Ska man förvänta sig då att ni börjar öka marknadsföringen igen och att denna kostnadsposten kommer komma upp?
Ja, över tid, om konkurrenssituationen lättar i Norge och vi ser att vi kan ta lönsam volym, ja, då är det rimligt att anta att vi kommer investera mer i marknadsföring. Dock tror vi inte att det kommer ske på kort sikt. Det är fortfarande så att den norska marknaden enligt oss håller på att anpassa sig till nya förutsättningar, och våra konkurrenter måste göra detsamma. Så på kort sikt så ska man inte förvänta att vi börjar investera mer. Men om vi ser att vi kan få upp marginalerna och de sista marknadsföringskronorna är lönsamma, ja, då kommer vi öka takten igen.
Okej, ja, men tack så mycket. Då kan jag stanna här så länge och kan låta någon annan få ställa lite frågor.
Tack så mycket. Och vår nästa fråga kommer ifrån Peter Kisiakoff från SEB. Varsågod.
Tjena. Lite uppföljningsfrågor på kostnaderna. Om man tar på personalstyrkan, så är den ner 5% år över år. Och utfordringar säsongsmässigt höga antalet anställda. Och då ser vi att i år så har ju liksom trenden brutit av att, personalstyrkan stiger. Det var ju ner i Q1 också året då. Är det, alltså, även om det kom ner ett extra då i Q2, ska vi se det som en någon förändring som har skett inom resurs med gällande hur mycket personal man behöver ha? Eller är det tillbaka till liksom de här temporära kanske kostnadsbesparingarna som kommer av en marginalpress? Och vad förväntar du dig kanske är någon typ av normal ökningstakt i antalet anställda?
Tittar vi över tid så tror jag man ska förvänta att vår antal anställda kommer öka. Nu minskar de jämfört med förra året. Och det är till stor del, om vi tittar på antalet personer som har minskat, så är det framförallt relaterat till vår business support. Det är så att vi har en ganska stor omsättning, personalomsättningshastighet på det här området. Inte minst för att vi har flera yngre personer som kommer in och jobbar ett par år, antingen om det är mellan studier eller någonting annat, och så lämnar de. Vilket gör att vi har en ganska hög återrekryteringstakt på det här området. Nu har vi valt att hålla igen lite på återrekryteringen. Och det är drivet av att vi ser att vi kan ta och hantera mer volymer på den personalstyrka vi har. Men vi gör det lugnt och försiktigt. Det är inte ett beslut som säger att vi ska minska antalet personer, utan vi ser att vi har en möjlighet att hålla tillbaka lite på nyrekryteringar, och då gör vi det. Men man ska inte se det som ett trendbrott, det tycker jag är ett kraftigt ord, utan vi tar det lugnt och försiktigt.
Okej. Okay. Sen tänkte jag på marginalmålet. Som du själv är inne på att ni inte når just nu. Med de prisförändringarna som ni gör i Norge, väntar ni er att ni ska kunna komma upp till marginalmålet mot slutet av året och att det blir en temporär dipp? Eller finns det risk för att det ska justeras ner helt enkelt?
Det är tveksamt om vi når upp till målet i slutet av året. Det beror på hur pass positivt den här prisökningen i Norge och även andra prisjustering vi gör på andra marknader slår igenom. Men jag tror att det är tveksamt att vi når upp till det målet vid årets slut. Däremot så är vi fullt bekväma med alla andra finansiella mål, inte minst på talet.
Just det. Och sen en avslutande fråga. Du nämner att, och ni skriver även att Solid gjorde ett förvärv under kvartalet. Jag förstår att det är lite om mot bakgrund att ni inte specificerar mer, men går det ge någon typ av siffra kring hur mycket det bidrog i kvartalet på intäkter och hur mycket eventuellt kapital påverkades?
I kvartalet har det gett nästan ingenting, för att affären genomfördes här under kvartalet. Jag tror att man ska se det som en del i den fortsatta förstärkningen av Solids resultat. Det kommer inte ändra bilden dramatiskt för Solid, men det kommer stärka den här förbättringen av det tekniska resultatet ytterligare.
Okej. Ja, men jag är nöjd med det. Tack så mycket.
Tack. Och som en påminnelse, om ni vill ställa en fråga till talarna, så vänligen tryck 01 på era telefoner. Vår nästa fråga kommer ifrån Ulrik Setuche från Danske Bank. Varsågod.
Good morning. I hope English is okay.
Okay.
Thank you. Yeah, I was just wondering, because I see that your provision against stage 3 loans is trending slightly downward, and I was wondering what markets are these? Is this across the board or only ex Norway, or how should we view this? Like, how far down can it go?
Jag tar emot frågan, jag kommer välja att svara på svenska. Tittar vi på reserveringsgraden för stage 3, så går vi inte in och ger detaljer på specifikt vilken marknad det gäller. Men vi kan säga att det är en generell något lägre över alla våra marknader. Det är inte specifikt relaterat till Norge. Hur långt ner det kan gå är svårt att svara på. Vi gör bedömningar kontinuerligt på vilken nivå vi behöver för att reservera. Så Det här är den nivå vi är bekväma med att reservera för tillfället. Sen får vi se vad det innebär för framtiden.
Okay, thank you. One other thing is also the debt register in Norway. Is that fully operational now?
Ja, det stämmer.
Have you discovered any like what is the risk here that your clients, people loaned money from you, that they have several loans? Like for example, they have a loan with you, they have a loan with another DNB, they have a loan with Bank Norwegian, and so forth. Is there any risk that you have to make changes to your credit models based on this?
Ja, det är möjligt att vi kommer att anpassa oss. Ju mer information vi får tillgång till så kommer vi att justera våra kreditmallar. Så på så sätt är det bara positivt att registret finns.
Yeah, but on losses, because have you noticed any when you do the check of the clients coming in now in July, have you discovered that an unusual large amount of them has several loans or a larger debt burden than your old model would assume? Or
den information vi har fått tillgång till, och då ska man komma ihåg att det här börjar gälla 1 juli, är ingenting som ändrar vår uppfattning om de kunder vi har.
Okej, tack. Tack så mycket.
Tack. Och vår nästa fråga är en uppföljare från Patrik Bratelius från ABG. Varsågod.
Hej. Ja, då fortsätter jag med några frågor. Jag tänkte, vad är det senaste statusen gällande återköpsmandatet där? Om vi börjar med den.
Vi har fått godkännande från FI att göra återköp. Så frågan ligger hos styrelsen för bedömning om och när det skulle bli aktuellt.
Skulle ett sånt beslut hos styrelsen, skulle man skicka ut pressrelease på sånt då?
Ja, det skulle vi göra.
Okej, okay, ja. Och jag tänkte på det här. Ni har skickat ut att ni har fått förnyat kontrakt här nu, och ni skriver även i rapporten om Mio och Bauhaus. Hur påverkar de nya kontrakten lönsamheten? Är de nya kontrakten mer lönsamma än de gamla, eller är det så att de gamla är lite mer lönsamma än de här nya kontrakten är, och att de har pressat priserna helt enkelt med de här nya kontrakten? Och finns det fler kontrakt med stora partner som kommer omförhandlas här nu under året? Hur ser den pipen ut?
Vi kommenterar inte lönsamhet per enskild kund. Så det går vi inte in på. Däremot kan vi säga att vi är väldigt glada att både Mio och Bauhaus inte bara förnyar utan faktiskt fördjupar samarbetet med oss. Och det gör vi ju naturligtvis för att vi tror att det här kommer positivt för oss och ge oss mer volym och därmed över tid bättre lönsamhet. Så vi ser det som väldigt positivt. Det finns inget ytterligare stort kontrakt som det här året ska omförhandlas.
Ja, okej. Men är det orimligt att tänka att de nya kontrakten är mindre lönsamma än gamla kontrakt generellt? Eller vad skulle peka på att ett nytt kontrakt skulle vara lönsammare än de gamla?
Att det ger mer volym och därmed mer bidrag till vårt resultat.
Okej, ja. En fråga blir då hur ni förväntar er den här kontracykliska bufferthöjningen i Norge och Sverige påverkar er?
Den ligger inne i våra prognoser och det är vi fullt bekväma med. Och vi ser inga anledning till att på grund av de förändringar göra några förändringar vare sig våra mål eller hur vi arbetar. Vi känner till dem sedan god tid tillbaka och planerat för.
Okej, och hur förväntas det att slå på ert kapital, tekniker?
Det blir en vägd påverkan. Och det kan vi återkomma till under hösten när de här träder i kraft. Kan vi återkomma med specifikation på det.
Okej, ja, ja. Tack. Då har jag inga mer frågor.
Tack så mycket. Och då det inte finns några fler frågor registrerade för tillfället så lämnar jag tillbaka ordet till talaren för avslutande kommentarer.
Tack så mycket och tack för att ni var med och lyssnade på vårt andra kvartal. Jag önskar er en väldigt trevlig dag och fortsatt trevlig sommar och semester för de som går på det. Tack så mycket.